Nu är vi ju då inne i Johannes evangeliet. Och nu är vi då i tredje och fjärde kapitlet. Och det är ganska tacksamt att få de två kapitlerna. För här utspelar sig tre specifika, som jag vill plocka fram, tre möten som Jesus har med tre olika personer. Och de här berättelserna tror jag att men de ska få stå för sig själva. De här tre mötena kanske du känner igen dig i. Eller så får vi inspireras av de här berättelserna för vår egen stund tillsammans med Jesus. Och de tre mötena som jag vill plocka fram är Nikodemos, det är kvinnan vid brunnen och det är den kungligt anställde, den där ämbetsmannen. Alla de här tre möter Jesus på olika sätt. För de är olika människor med olika erfarenheter. Och därmed så möter ju också Jesus dig och mig på olika sätt. Våra små stunder tillsammans med Jesus kan se väldigt olika ut. Och det är så det ska vara. Och jag vill börja med mötet med Nikodemos. Nikodemos var ju en farisé, han var en av de skriftlärda. Han kunde den judiska lagen till punkt och pricka. Och han var sån där, men han hade så mycket kunskap och han ville så gärna att saker och ting skulle vara rätt och riktigt. Han var mån om att göra det bästa han kunde. Och han hade ju då fått höra om Jesus, han hade hört rykten, han hade kanske till och med sett vad Jesus hade gjort, vilka under och tecken han gjort. Men högst troligt så hade han även hört sina kollegor snacka ner Jesus. Nej men alltså den där Jesus, vi måste ju sätta stopp, vi kan inte låta de här galenskaperna fortsätta. Det här går ju inte, det är ju helt uppåt väggarna. Vi måste stoppa honom. Men trots att Nikodemus troligen hört detta om och om igen så är det någonting på Nikodemus insida som tuggar vidare. Det är någonting som lockar honom, någonting som säger kom, kom. Och till slut så kan inte Nikodemus hålla den här nyfikenheten inom sig längre utan han bara, jag måste söka upp Jesus. Jag måste få prata med honom. Så en natt när det är mörkt ute och de flesta ligger och sover så söker Nikodemus upp Jesus. Han sitter där i skydd av mörkret och talar med världens ljus. Han går dit när inte så många andra ser. Och där får han sitta och samtala med Jesus. Och Nikodemus, återigen, han är ju väldigt kunnig man. Så han utgår ju ifrån det han tror sig veta och det som han tänker. Och när han får ställa sina frågor till Jesus så är det som att, alltså jag blir nästan lite full i skratt när jag läser Jesus svar. För det är ju troligtvis inte alls de svaren Nikodemus väntar sig. Det Nikodemus gör är att utgå ifrån sin box av kunskap som är jättestor. Men det Jesus gör är att han bjuder in Nikodemus till att fördjupa sin tro. Och det är det Johannes hela tiden visar på att Jesus gör. Fördjupar människors tro. Och Nikodemus kanske går ifrån det här mötet med Jesus lite smått förvirrad. Han har inte fått de svar han väntade sig. Han har inte fått de svar han kanske ville ha. Men svar har han fått. Nu behöver han gå hem. Fundera på det här. Vrida och vända på det. För att låta det landa. Han behöver en process som tar tid. För lite senare i evangeliet så kan vi också läsa att det visar sig att Nikodemus står på Jesus sida. Nikodemus försvarar Jesus. Och till exempel så går Nikodemus där när Jesu kropp har tagits ner. Då kommer Nikodemus och vill vara med och smörja Jesu kropp. det måste väl ändå tyda på någonting. Att Nikodemus har fått fördjupa sin tro. När Jesus har varit och mött med Nikodemus så går han vidare in till Galileen. Och då måste han ta vägen genom Samarien. Det är den kortaste vägen. Och hans uppdrag gäller ju även dem i Samarien. Och här är det ju, vissa kanske känner igen det, judar och samarier. Inte bästa kombon. Judarna ser ner på det samariska folket och vill inte ha någonting med dem att göra. För det, de anses vara ett blandfolk som har blandat upp den judiska tron med hedendom och annat sådär. Så de lärjungarna blir ju så här, va? Ska vi gå igenom Samarien? Men okej, vi går. Och så kommer de till Samarien och kommer de till en brunn. Och här blir Jesus trött. Fy vad härligt det är, det är inte bara vi som blir trötta i benen. Jesus blir trött. Han sätter sig vid brunnen och ska vila. Medan lärjungarna får gå in till stan och köpa bröd. Och han sitter ju givetvis där för att han vet att det kommer någon snart som han vill möta. Och här kommer en liten parentes. Jag vet inte hur det är, men jag tänker när jag läser det här att finns det fler vägar från brunnen in till stan? Eller finns det bara en? Och när gick i så fall lärjungarna in till stan? Och när kom kvinnan utifrån stan på väg till brunnen? Möttes de någon gång? Och i så fall, hur såg det mötet ut? För återigen, samarier och judar, ingen bra kombo. När de möter en ensam kvinna på vägen, eventuellt. Hur såg det mötet ut? Slog de bort blicken? Sa de hej? Troligtvis inte. Gick de vidare? Blev det tyst när hon gick förbi? Eller hur såg det ut? Det vet vi inte. Det kan vi bara fundera på. Men när kvinnan då kommer fram till brunnen och lärjungarna har gått in till stan, så ska ju hon bara hämta vatten. En så vardaglig sak som att hämta vatten. Det gör hon varenda dag. Och nu gör hon det mitt på dagen när det är som varmast, troligen för att undvika andra folk. Och så ska hon precis hämta vatten och så börjar Jesus tala med henne. Nej, kan du ge mig något att dricka? Och hon blir ju chockad. Här har vi en man som är jude. Hon är samarier. Och han ber henne om någonting att dricka. Bara det praktiska, han har ingenting att ta upp vattnet med. Vad gör han? Så hon blir först chockad, men där inleds ett samtal mellan de två. Väldigt överraskande för kvinnan. Men i det här samtalet så får Jesus möta henne med sån respekt. Han möter henne med en sån mildhet och kärlek som jag tänker att hon inte är så van vid. Han får visa henne att hon är sedd. För han berättar ju för henne vad hon har gjort. Och hon tänker, hur kan du veta det? Han visar att hon är älskad. Trots att hon, men de fem relationer som hon har haft har inte hållit. Och den relationen hon har nu med den mannen, det är inte hennes man. Alltså kanske har hon en lite skev bild på vad kärlek är. Och här får hon möta någon som möter henne med respekt och mildhet och kärlek när hon förmodligen bara mött motsatsen nere i stan. Och det här gör någonting med henne. Hon blir fri i det här mötet med Jesus. Hon glömmer plötsligt vad det var hon skulle göra vid den där brunnen. Och så går hon in till stan. Och hon som tidigare förmodligen varit ganska blyg och tillbakadragen, för hon går ju ut till brunnen när ingen annan är där. Oftast så går man ju till brunnen på morgonen när det är svalt och skönt. Men hon går under dagtid. Förmodligen för att undvika folk. Och nu går hon in till stan och berättar för människor det som de troligtvis har viskat bakom hennes rygg förut. Kom, jag har mött en man som har berättat allt vad jag har gjort. Alltså ni måste se det med egna ögon. Ni måste höra det med egna öron vem han är. Alltså kom med ut. Kom. Och så får människor följa med ut till brunnen för att se den här mannen. Och så säger hon, kan det vara Messias? Hon säger inte att det är det. Hon säger, kan det vara Messias? Tveksamheten i hennes fråga, det är liksom inte ett hinder för henne att få vara ett vittne för Jesus. Och få berätta för andra vad han har gjort. Hon är öppen för vad han vill säga in i hennes liv och villig att ta emot det. Hon låter Jesus förvandla henne. Efter den här stunden, Jesus stannar där i 2 dagar sen, för det är så många som vill möta honom och träffa honom och prata med honom och se vem han är. Och det är många som kommer till tro på honom. Men efter de här 2 dagarna så fortsätter han till Galileen, nämligen till Kana, där han förut har gjort vatten till vin. Och här finns det en man som är kungligt anställd. Han har hört att Jesus är där, så han går till Jesus för att be honom komma med honom hem till Kafarnaum där hans son är sjuk och ligger för döden. Den här mannen har troligen också hört om Jesus, och kanske är det här hans sista utväg. Sonen håller på att dö, och vad gör man inte då när ens barn håller på att dö? Gör man inte precis vad som helst? Han går till Jesus och frågar, snälla herre, kan du komma med mig och bota min son? Och återigen, här har vi ett svar som Jesus, ja, han suckar lite och säger, om inte ni får tecken och under så tror ni inte. Och det kan ju ses lite som en så här, ouch, jag bad precis om hjälp. Men okej. Men mannen tar ingen notis av detta, utan han säger, snälla herre, kom innan min son dör. Och Jesus svarar, du kan gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. Jesus har inte sagt rakt ut att han har botat hans son. Han har bara sagt, gå hem, din son lever. Är han fortfarande sjuk? Vet inte. Men mannen gör som Jesus sa och gick hem. Och på vägen hem så får han möta hans tjänare som kommer för att möta honom och berättar att hans son lever. Hans son är frisk. Han har blivit botad. Och jag vet inte vad mannens reaktion är. Om man liksom bara, ja men vad bra, då blev det som jag tänkte. Eller om man tänker, what? När hände det här? Och när han börjar förhöra sig om liksom när detta hände, så kommer det fram att det var vid 7:e timmen. Och det var precis när Jesus hade sagt honom orden, gå hem, din son lever. Mannen trodde på vad Jesus sa och gick. De här 3 personerna, Nikodemos, kvinnan vid brunnen och ämbetsmannen, de trodde på vad Jesus sa, men processerna såg olika ut. Nikodemos behövde ta det här till sig, behövde gå hem, vrida och vända på det och fortsätta fundera. Kvinnan insåg att, okej, kan det här kanske vara Messias? Nej, men då måste ju fler haka på. Fler måste ju höra om det här. Så hon blir ett vittne utan att ens vara helt säker på vem Jesus är. Hon kör ändå. Och mannen, han kanske inte förstår vad Jesus har gjort. Men han trodde på vad Jesus sa och gick. Hur ser det ut för dig och mig? När vi har våra små stunder med Jesus, hur responderar vi på det? Hur ser din stund med Jesus ut? Jag älskar utsikter. Så när jag vill liksom, när jag har ett stort problem eller när jag har det svårt eller när jag är glad eller när jag behöver återhämta mig, då går jag gärna upp på en topp någonstans. Och så får man ju alltid den här, jag sitter högt på ett berg och tittar. Ni vet. Varsågoda, nu fick ni den på hjärnan. Och så när man sitter där och tittar ut över allting som Gud har skapat, då tycker jag att det är så lätt att bara, ja just det. Jag får perspektiv på livet. Om Jesus, om Gud har skapat allt det här och gör så att allting rullar på, då kanske inte mitt problem är så stort längre. Kanske jag ska lyssna på den där rösten som har skapat allt det här och som vet vad som är bäst för mig. Kanske jag ska lyssna på den och låta den påverka mitt liv. Men de här processerna, hur vi möter Jesus, våra stunder med Jesus, de ser olika ut och det är som det ska vara. För du och jag är olika. Ibland tror jag det är lätt att vi jämför oss och tänker, ja, men jag är inte sån där, jag brukar inte göra det. Och så tänker vi att, gör jag fel? Ska jag göra något annat? Nej, bara du möter med Jesus. Det är ju hela grejen. Så hur ser det ut när du får den här stunden med Jesus? Vad säger han till dig? Vad gör han? Vad vill han peka på? Vad vill han städa bort? Vad vill han göra nytt? Vågar vi låta honom göra det? Ibland kanske vi är lite rädda för att Jesus ska faktiskt förändra oss. För hur kommer det se ut? Kommer andra känna igen oss? Kommer vi känna igen oss? Hur kommer det se ut? Vi vet inte. Vad kommer det kosta oss? Är vi redo att låta Jesus förvandla våra liv och förändra våra hjärtan? Det behöver inte gå på en handvändning. Det kan göra det. Men ibland kan vi också behöva processen. Låta det ta tid. Så slutligen. Vill du låta Jesus förvandla dig? Göra dig fri? Ta fram de där sidorna hos dig som du inte ens visste att du hade, men som gör dig mer hel. Vill du ha en liten stund med Jesus?